Han sköts med flera skott i sin egen trappuppgång i ett brutalt mordförsök. Han slogs för sitt liv och säger att det var som i en film. Då var dödsångesten total. Den har nu bytts till en fullständig orädsla inför döden. Henrik Olsson Lilja har utsetts till advokaternas advokat av sin egen bransch och han är P4 Extra-gästen. Jag heter Titti Schultz. Och välkommen.
Tackar.
Du har alldeles precis blivit utsedd till advokaternas advokat. Det är en ganska maffig titel tycker jag. Du petar ner Johan Eriksson från tronen efter 12 år. Hur känns det här? Sportfråga.
Ja, som en gammal tävlingsmänniska så måste jag erkänna att det känns ganska bra.
Hur är stämningen med Johan? Har ni pratat om det här?
Nej, det har vi inte gjort, men stämningen generellt sett med Johan är alldeles utmärkt. Ah, okay. Vi stöter ju på varandra till och från, goda kollegor, så att, det är inga hard feelings på så sätt, hoppas jag i alla fall inte.
Men vad betyder en sån här utmärkelse bland era jurister?
Ja, det är ingen vetenskaplig studie, men om inte annat så kanske någon kan få en indikation på att det kan vara vettigt att anlita mig i alla fall. Jag har jobbat med det här i 32 år nu, så att... En viss förtjänst är det ju, och så att jag är glad över att ha blivit utvald.
Och hela poängen är, och det hör man ju på titeln, att det är kollegor som utser en annan kollega.
Ja, precis. Så att det är inte, det är därför det är lite ärofyllt att just de väljer.
Många känner ju igen ditt namn. Du har jobbat med högprofilerade mål länge. Du var bland annat ombud för något som var väldigt spännande, tyckte jag. Nämligen den amerikanska rapparen A$AP Rocky som råkade illa ut. Hamnade i ett stort bråk när han var i Stockholm. Och du har arbetat för en av de åtalade i Falcon Funds-härvan bland annat. Idag ska vi prata en del om det som hände hösten 2019. Då blev du själv utsatt för ett allvarligt brott, ett mordförsök hemma i din egen trappuppgång. Skulle du vilja ta oss med till den stunden? Vad var det som hände?
Ja, den här aktuella fredagsmorgonen så skulle jag lämna min väska i min lägenhet och sen så skulle jag gå till Stockholms tingsrätt för en förhandling. Och i hissen som jag åker upp då till våningen hör jag helt plötsligt att just när jag ska gå ur från hissen så hör jag någon som springer upp för trapporna. Men jag tänker inte så jättemycket mer på det. Men helt plötsligt så är den här personen bara 2 meter från mig och då ser jag en pistol och så ser jag hur snabbt ett skott avlossas. Och så tittar jag ner och ser att jag har blivit skjuten. Därefter så tar jag fram min väska och automatiskt, instinktivt, och slänger fram den så att andra skottet träffar väskan. Och eftersom gärningsmannen inte var nöjd med det här så går han fram till mig och slår mig med pistolkolven i huvudet. Så jag svimmar till lite snabbt. Men därefter så mobiliserar jag krafter och angriper honom. Kastar mig över honom. Han var ganska muskulös, men man får ju fram en hel del krafter i en sån här situation uppenbarligen. Och jag kastar honom ner för trapporna och jag följer efter och vi faller och fick ju skador efteråt. Men då var det en kamp om pistolen. Och den kampen pågick ungefär som i en film där han håller pistolen och jag håller i hans hand och han vill rikta den bakåt mot mig. Men jag lyckas avstyra det. Jag inser att han förmodligen är påverkad av någon drog liknande, för han beter sig helt galet. Jag slår på honom, jag får en spricka i min knytnäve, jag kastar in honom i min vägg. Han försöker ge sig på mig, men jag får ganska bra grepp om honom. Men samtidigt vet jag att jag har en farlig skada, så jag vet inte riktigt när jag kommer segna ner och eventuellt att han bara går fram och avrättar mig. Så efter ett tag så gör jag bedömningen att jag måste ta mig därifrån. Så att, och då var han hyfsat åtgången, om man säger så, av olika slag. Och då zigzackar jag genom trapporna neråt och möter en granne och får hennes telefon. Och så pratar jag med SOS och sen kommer jag ut på gatan på Norrmälarstrand. Och då är det en civilklädd polis som tar emot mig, lägger mig på trottoaren och sen så kommer någon annan polis och sen kommer någon... från insatsstyrkan och jag ligger och väntar på ambulans. Och ambulansen för mig till slut till Karolinska där jag blir opererad.
Det är nästan svårt att hitta orden efter en sån här beskrivning. Det är vilken otrolig sinnesnärvaro. Och vilken fantastisk tur att du inte frös av skräck.
Ja, det är ju det klassiska att man en del fryser av skräck och en del flyr av skräck. Men uppenbarligen så hade jag den förmågan att kunna agera.
Ja, men det du beskriver är som du själv säger, det är ju som en film. Jag vet att du till och med har nämnt det som en James Bond-scen nästintill. Kan du nypa dig nästan idag och bara att jag hade det i mig?
Jag är tacksam för det. Testad i ett skarpt läge om man säger så. Det där vet man aldrig förrän det händer. Sen är det ju den kliniska delen av mig kanske, just att jag skulle skydda mig själv, men också var det ju en otrolig, parallellt med det här, en otrolig dödsångest att jag tänker, nu kommer jag dö.
Går det att beskriva för oss som tack och lov inte har behövt uppleva det?
Nej, men det är som när man var liten, man bara kastade sig runt kanske, någon förälder lekte med en, man vet inte vad som händer, det är den ena känslan, du slungas runt. Har inte kontroll på situationen, är det flera gärningsmän och hur galen är den här personen? Men just, jag kände verkligen, åh sorgligt, nu kommer jag dö. Och det är svårt att sätta ord på det, det måste man kanske beskriva en bok eller någonting sådär. Men det är en väldigt stark dödsångest som var kvar ett bra tag efter det här. Man var ju rädd på Karolinska sjukhuset, rädd när jag kom hem. Man vill ha människor runt omkring sig.
Var du vid medvetande, alltså från det att du blir emottagen ute på gatan då av polis som kommer, möter dig där. Du beskriver att du liksom läggs ner mot gatan. Är du medveten hela vägen? Ambulansen kommer?
Fullt medveten. Och jag kan en hel del om sjukvård och medveten och blev orolig när polismannen säger i sin rapportering att nu börjar han se grå ut i ansiktet och tänkte, åh nej. Men jag var fullt medveten hela vägen ända fram till dess att jag träffade professor Louis Redé vid Karolinska sjukhuset som med stor erfarenhet och solbränna tittade ner på mig och vi kunde konstatera att det kunde ha varit en bättre fredag morgon.
Ändå härligt, man träffar dem luttrade.
Ja.
Men du, den här dödsångesten, är den helt borta?
Ja, det är den. Däremot så, nu är det mer snarare tvärtom än att jag inte har någon rädsla för döden snarare.
Är det en befrielse?
Ja, lite så kanske.
Mm.
Jag vet att, man vet aldrig hur länge man lever, men så jag har ingen ångest så. Sen kan man gå omkring ibland och känna att om det är någonting konstigt eller misstänkt. Mm. Man har skapat sig en instinkt som inte är besvärande. Snarare som många poliser kanske har när de är ute på fritiden och kan ha ett spanande öga.
Mm.
De kan sova gott, men de har det med sig. Och så känner jag att jag har.
Och det besvärar dig inte? Det
inte alls. Inte. Inte alls.
Du började jobba 2 veckor efter det här mordförsöket. Det har väl en och annan höjt på ögonbrynet över, tänker jag. Jag tycker det är fantastiskt att du är tillbaka. Vi kan väl säga att du sköts i bröstkorgen, eller hur?
Ja, eller 4 centimeter under hjärtat var det.
4 centimeter under hjärtat. Tänk vad kroppen ändå klarar.
Mm. Mm.
Men att börja jobba efter 2 veckor, så här med facit i hand, var det perfekt?
Ja, man talar ju om olika skolor då kanske. Men det ena är väl att komma igång. Och sen ska man ju bearbeta det här terapeutiskt så att man inte drabbas av någon PTSD. Men jag gjorde båda. Så att jag tyckte det var en bra mix. Mm. Och sen satt jag ju då i princip Sveriges största ekomål, Falcon Funds. Och det var huvudförhandling bara 8 veckor senare. Ett ganska komplext mål. Så att det var en viss stress där också. Man gör ju allt för klienterna så att man var tvungen att börja jobba med det.
Ja, jag skrattar och samtidigt så har jag en stor förståelse för det du beskriver. Att vara på jobbet kan väl också vara lite av en befrielse. Att hjärnan
Absolut.
Fokuserar på andra saker, att man får den liksom, pausen från allt det andra.
Absolut.
Men har du varit noga med att ta hjälp? Terapeuter, alltså att prata och bearbeta det här?
Ja, får hälsa till Katarina om du lyssnar på det här. Tack för all hjälp. Det har varit, jag vet, i det här yrket så är det mycket psykologi man arbetar med och jag tror för att kunna bli framgångsrik så måste man ha en stor förståelse för hur människor är och agerar. Så jag har alltid varit intresserad av det här området. Så att det var absolut inga problem för mig att ta hjälp. Och jag är glad för det, för att jag tror att det hade kunnat bli problematiskt senare.
Mm. Håller du och denna Katarina kontakten fortfarande? Finns hon där när du behöver?
Ja, ja, hon finns där när jag behöver henne. Ja. Men nu känner jag mig ganska bearbetad.
Vad härligt. Det har gått 7 år, kan vi påminna alla om som lyssnar nu. Nu har du fått önska en låt. Jag hittar den inte. Jag tittar i spellistan. Jag tittar på min producent. Och den kommer nu. Du har valt U2 som är ett favoritband. Har du varit på konserter?
Absolut.
Ah, okay.
Eriksberg 86. Det är Joshua Tree Tour.
Vad härligt. Och vilken är det du har valt?
Where the streets have no name.
Den kommer här. Sen ska jag och advokat Henrik Olsson Lilja prata mer. Det var ju så, Henrik, att 2 personer åtalades och dömdes för mordförsök och för anstiftan till mordförsök. Då blev du målsägande i 2 rättegångar. Hur skulle du beskriva att det var att sitta och vara liksom på andra sidan av det som är din arbetsplats i vanliga fall? Att du var brottsoffer och fick ha en försvarare men också möta andra åklagare?
Ja, det är en helt absurd situation när man sitter i den rättssalen där man normalt sett arbetar. Det är ens arbetsplats mer eller mindre. Och sen helt plötsligt så konfronteras man med till exempel frågor från försvarare och sitter och tittar på en domare men från ett annat perspektiv. Så det var väldigt konstigt. Samtidigt väldigt nyttigt. Jag kan inte rekommendera den här situationen, men få en insikt, en mentalisering, en kanske en mer empatisk förmåga att förstå hur det är att vara brottsoffer.
Mm. Men jag tänker också så här, du är ju liksom rutinerad, du har varit i den här branschen länge. Du måste ju känna varenda människa, du måste ju ha koll på de här åklagarna, veta vilka de är och möta dem i jobbet i vanliga fall. Mm. Och nu hamnar i den här situationen, för de var ju där för att försvara de åtalade.
Ja, åklagarna var ju där för att hjälpa mig.
Ja, förlåt, jag blandar ihop orden här. Jag ber
men så åklagarna, så att de har jag ju stött på tidigare, men de var ju fantastiska och det känns väldigt fint och härligt att känna hur mycket arbete de la ner och även alla samtliga poliser som gjorde ett fantastiskt jobb.
Men du måste ju ha kunnat liksom, jag tänker cherrypicka verkligen den som du ville ha i ditt lag eller den eller dem.
Ja, eller i mitt lag, alltså den advokaten som jag företrädde eller som jag företräddes av, det kunde jag välja, absolut. Det kunde jag visste vad det fanns för kompetens bakom och så. Det var ju 2 advokater, det var ju 2 rättegångar så att säga.
Mm. Och sen då, de åtalades advokater, är det också personer som du känner och har en relation till?
Ja, jag i vart fall kan man säga bekant med dem så att säga. Så det var lite udda att få försvarar frågor. Dels är det i sig som att vara målsägande, att man kan bli kanske upprörd eller inte förstå varför frågan ställs eller vad det nu kan vara. Men dessutom kollegor som man kanske har fikat med eller stått bredvid utanför en rättssal och pratat med.
Mm.
Så det var en märklig situation, minst sagt.
Är du helt återställd idag skulle du säga?
Ja, helt återställd blir man nog aldrig efter en traumatisk upplevelse. Men jag känner att jag kan leva det liv jag vill leva. Och det är kanske en definition av någon form av lycka.
Härligt. Men, och jag vet ju att du älskar att träna. Det är jätteviktigt för dig. Det kan du göra precis som du vill.
Absolut. Mm. Så, på så sätt, fysiskt är jag helt återställd.
Ja, ja. Härligt. Men du, om man tittar bakåt på din karriär så började du din bana på Peter Altins byrå. Jobbade där i många år. Som jag nämnde inledningsvis, du har företrätt A$AP Rocky. Jag håller mig till de här rubrikmålen lite grann här. Men sen några år tillbaka så har du ju en egen advokatbyrå. Du jobbar mest med ekonomisk brottslighet, insider mål och sånt. Mm. Hur kommer det sig att det här har blivit så intressant för dig?
Ja, det är väl så tror jag att det var bara en tillfällighet att jag började läsa juridik. Jag har alltid tyckt att ekonomi har varit kul. Och sen så blev det juridik. Det var LA Law då 1989 som till slut kanske avgjorde frågan.
En tv-serie från USA.
Ja,
alltså.
Precis. Ja. Och sen så har jag alltid varit intresserad av samhällskunskap. Och egentligen ville jag bli diplomat då. Men efter en sommar i Los Angeles så tyckte jag att nej, jag fortsätter med den vanliga juridiken. Och sen kom vi in på 1993, då var det otroligt svårt att få jobb. Och då var det Petra Altins byrå som sökte en biträdande jurist för lysande framtidsutsikter. När man inte speciellt påkostad, så 2x3 cm stor i DN. Men då sökte jag det där jobbet. Ja. Och det var väldigt svårt att få jobb, det var många som sökte. Men jag lyckades få det. Mm. Och då tänkte jag att istället för att fortsätta och plugga och läsa i London, jag hade kommit in på London School of Economics, så tänkte jag, ja, men jag testar det här. Det var en tillfällighet, men ingen tillfällighet att jag blev kvar, utan det här innehåller det jag gillar. Det vill säga att framträda i en domstol, retoriken, att lägga upp strategier, den mänskliga kontakten med en människa i misär ibland. Och allt från en missbrukare till en bankdirektör. Och så fortsätter den här banan i flera år. Och sen efter att ha gått igenom eller handlagt ett flertal mord och allt vad det nu är, så tyckte jag ändå, det här med ekonomi tycker jag ändå är kul. Det är inte alla som tycker det. Men jag
tack
tycker
och
det.
Lov att du gör det då.
Ja. Och sen har det här ökat. Och det är allt från insiderbrott, bokföringsbrott, skattebrott, trolöshet mot huvudman. Vissa saker som inte de flesta stöter på. Men vi är många småföretagare i Sverige som drabbas av det här. Och sen så kan det vara även stora företag som kan hamna fel. Och sen kan man ju se att den organiserade brottsligheten ger sig in i företagsvärlden också.
Mm.
Jag skulle påstå att det är mer. Förut var det bankrån när jag började. Det var det häftigaste man kunde ha. Men nu rånas inte banker på samma sätt i alla fall, utan nu är det penningtvätt och sånt.
Mm. På ett sätt väldigt bra, även om vi inte gillar penningtvätt heller. Men kan du känna ibland att du gör skillnad?
Ja, i vart fall skulle jag karakterisera mig som ett lackmustest. Att jag kollar att systemet funkar. Och gör åklagaren en mindre bra arbete. Eller om förundersökningen har brister, så är det min roll att peka på det. Så att svar ja.
När man träffar dig, det är första gången våra vägar korsas. Jag får liksom ett intryck av att du gillar att prestera på en ganska hög nivå. Att du kanske sätter ganska höga krav på dig själv. Är good enough någonsin good enough för Henrik Olsson Lilja?
Nej, jag måste nog erkänna att det är inte det. Jag försöker rent terapeutiskt tänka den tanken att jag tar det lugnt. Och i och för sig, ju äldre man blir, så det är inte så farligt om det inte blir perfekt. Men jag har nog alltid haft den här strävan. Tävlat i olika sporter som liten, tävlat i golf. Och sen har jag alltid den här tanken att ja, men om jag kunde gjort det här lite bättre, hur skulle det se ut? Och då har vi den här matematiska principen att gör man någonting lite bättre en gång och så fortsätter man det över tid, så blir det mycket bättre. Men det är inget, jag tycker inte det besvärar mig, men samtidigt så det är klart att ens barn kanske blir påverkade. Pappa gör så här och det är mycket prestation i samhället, så lite mer yoga kanske skulle behövas.
Du, jag måste ändå fråga, du nämner dina barn, de är ju vuxna, unga vuxna. Hur har er relation förändrats på något sätt efter att det här mordförsöket för 7 år sedan?
Ja, jag skulle påstå att vi har en jättefin och bra relation. Vi pratar mycket om allt. Det här är ju en otroligt hemsk och tragisk händelse som inträffar. Och som barn så umgås man ju säkert med tanken, vad hade hänt om inte pappa hade blivit kvar? Så mycket samtal om det. Så att, och det, även om det här är sorgligt att det inträffade, så är jag tacksam för den fina kontakten.
Vad blir det i sommar? Ska du vara ledig någonting? Det är kanske inte helt lätt med ditt jobb.
Nej, det får man träna sig också. Att våga säga nej. Och det har jag sagt i sommar. Så att jag tänkte vara ledig. Och det blir en kombination av träning gillar jag på ledigheten.
Ja.
Och sen resa utomlands. Golf blir det igen. Jag börjar ta upp det igen.
Härligt. Jag önskar dig en fantastisk sommar. Och tack snälla för att du kom till P4 Extra idag, advokat Henrik Olsson Lilja.
Tackar, tackar.